Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ja, den sergeant-målningen gick hem.
Ja, verkligen. Eller vadå, på min Instagram?
Nej, att du har den som bakom.
Jaha, jag älskar den. Så fin. Inte nu.
Den är väldigt härlig.
Ja,
han är väldigt härlig.
Han är toppen. Vilken underbar present till mig, på riktigt. Att det är liksom den 13 oktober.
Ja.
Öppnar de.
Ja,
det är liksom helgen innan jag förlorar.
Oh, gud, vad skönt ska vi gå dit.
Ja, så jävla nöjd.
Och se på all stuckatur som Billy Höök har piffa till.
Ja. Vill du säga nu ringer vi igång gången bara för att testa hur det känns?
Ja, men då gör vi det.
Ja.
Nu ringer vi igång gången. Välkomna till Parfympodden med mig, Viktor Langer.
Och mig, Anna Johansson.
Nu är vi tillbaka.
Yes.
Parfymvärldens Leif G.W. Persson och Camilla Kvartoft.
Ja, bäst.
Hur vi. Står du till?
Det är bara bra med mig. Hur mår du?
Ja, men jag mår bra. Det är avsnitt 2.
Ja,
det känns mysigt och fortfarande pirrigt.
Det känns väldigt pirrigt. Det är det svåra uppföljningsavsnittet.
Exakt. Som en, ja, som den andra romanen.
Det andra barnet man inte älskar lika mycket.
Men så vi hoppas att vi ska älska ännu mer.
Ja, precis, precis.
Eller kanske att lyssnarna framförallt ska älska ännu mer.
Ja, det får vi verkligen hoppas på. Vad ska det handla om idag?
Idag ska vi prata om religion.
Ja.
Och doft i allmänhet. Och andlighet kanske. Och parfym. Och vilka olika ingångar man kan ha till det ämnet egentligen.
Mm.
När jag liksom... När jag tänker på religion och andlighet så, och kopplat till doft, så känns det finns olika liksom, det finns så många olika sätt som man kan närma sig det här på. Är det liksom när du har du någon specifik ingång till det här ämnet för dig personligen?
Till doft och religion?
Mm.
Ja, alltså jag har en parfym som jag använder ganska ofta som heter Mestu Minui från Etro.
Mm.
Mestu Minui betyder ju midnattsmässa.
Precis.
På franska, det är också en, ja, det är en typ av mässa som äger rum runt jul.
Mm.
Både inom katolska och protestantiska kyrkan, men det är väl framförallt känt inom katolicismen. Det är en parfym som också doftar lite som man kanske tänker sig att det gör i, under en katolsk gudstjänst.
Mm.
Det är rökelse och myrra. Den är ganska söt på ett sätt. Den är liksom... Ja, men väldigt kyrkig.
Lite honung i den
lite
där
honung,
i basen.
Precis. Den är... Det här det är ju så den säljs in på något sätt. Alltså det är en, det är en liksom, katolska kyrkan doft. Jag har ju länge känt egentligen att den snarare är en väldigt spot on liksom, doft. Beskrivning av kanske hur det luktar i många svenska kyrkor.
Mm.
Protestantiska, sossiga kyrkan i Sverige... Där det
aldrig luktar rökelse på
precis.
Ett sätt.
Det inte
eftersom det inte bränns
mer...
någon rökelse i den protestantiska traditionen.
Exakt. Däremot så kanske det luktar... Ja, det är lite så gammal psalmbok, tända ljus.
Mm.
Det luktar jättegott i svenska kyrkan.
Kalkigt och svalt. Och ja. Lite sådär sten och trä.
Sten och trä. Och det är liksom... Det är, precis, det ekar på ett särskilt sätt. Det är inte en doft... Eko,
nej,
tyvärr.
Men
det förstärker
men det
att, liksom den här...
Exakt.
Det är,
en känsla av rymd, kanske.
En känsla av rymd, precis. Jag är väldigt förtjust i den, alltså den parfymen.
Mm.
Jag är också väldigt förtjust i kyrkorummet.
Mm.
Alltså religion för mig är ju någonting som, eftersom att jag inte är praktiserande religiös riktigt, så handlar religion för mig ganska mycket om estetik.
Mm.
Alltså som jag tror att det gör för väldigt många människor. Jag kanske är i en kyrka oftast i samband med att det är en konsert eller någon gifter sig. Eller någon ska, alltså det är liksom någon, jag är där av andra skäl än för att tillbe Gud kanske.
Mm.
Men jag är ändå där, relativt ofta. Och jag är väldigt förtjust i kyrkor och i liksom religiösa, andliga rum.
Mm. Ja, precis. Alltså andliga rum, för det ska väl sägas också att det finns, just när man tänker att på andlighet på ett sätt eller på religion. Det kan, för mig handlar det så mycket om någonting som inte behöver vara liksom begränsat till just ett kyrkorum. Alltså jag kan beröra så mycket av en specifik typ av stämning på ett sätt som finns liksom, alltså bara som inryms på ett sätt i det här begreppet av liksom det stora mysteriet som är att vara människa på jorden på ett sätt. Men just det här med dofter och specifika platser så känns väl just liksom tempel och kyrkor och liksom vissa av de här rummen har man ju inte tillgång till.
Nej.
Av förståeliga skäl eftersom man bor i Sverige och här har vi inte så mycket, moskéer eller liksom synagogor i, och tempel i samma utsträckning som vi har kyrkor just. Så det är väl kanske därför som man är liksom, man är uppvuxen i en liksom kristendomen light på ett sätt.
Ja,
som inte är så där, den är inte så hårt parfymerad som kristendomen eller religionen är parfymerad utomlands kan man säga.
Nej men verkligen, det är väldigt mycket som man är uppvuxen också i en ganska sekulär miljö.
Mm.
Är ju vi båda, alltså både kanske rent privat i våra familjer men också i svenska samhället.
Precis.
Så det bidrar också till att det här liksom kanske är någonting som man söker upp, där man också söker efter en särskild typ av upplevelse. Man söker, gör jag i alla fall, efter den här fantasin om en doftande kyrka där sinnena får utvidgas på något sätt.
Och det är väl också det, om man liksom tänker tillbaka på den här etroparfymen då, mest menuid, den är ju liksom, den är ju inte skapad egentligen, den är ju skapad som liksom en fantasi på ett sätt om det här rummet och om den här liksom religiösa ritualen och praktiken på ett sätt och stämningen som inryms där. Snarare än att den har tagits fram för människor som ska bära den en gång om året på midnattsmässa.
Precis.
Vilket är ganska fascinerande. Det är en av de anledningarna till att jag tycker parfym är så underbart. Eftersom man kan liksom inkapsla inte bara liksom någonting som faktiskt sker eller har hänt. Alltså ur ett minne som man kan återskapa liksom ett slags rumsligt avtryck av. Men just det, att man kan också skapa det här rummet.
Ja.
Ja, helt precis. Liksom på sina egna villkor på ett sätt.
Jag kan gå in i det på egen hand.
Exakt, du kan ha midnattsmässa
Varje dag.
Ja men på ett sätt egentligen. Och jag tycker att det är så liksom, för mig handlar liksom andlighet så himla mycket om att tillföra verkligheten nya lager på ett sätt. Att försöka utforska den genom att liksom antingen titta lite inåt och inte då på något så här, ska man säga, liksom yoga liksom sätt där man är liksom mindful, utan kanske mer liksom.
Men det är ju också ett sätt att vara andlig.
Ja, jo, men exakt. Men för mig, jag är alldeles för rastlös. Jag kan inte tänka på ingenting. Det blir liksom svårt. Så för mig handlar andlighet väldigt mycket om liksom stora känslointryck och liksom det sublima och konst liksom. Oavsett om det har med musik att göra eller liksom i mitt fall om fantastiska parfymer som känns liksom som en barockmålning kan kännas så där liksom extrem och liksom full av kontraster och rymd och djup som kan få en att känna liksom att verkligheten blir förhöjd på ett sätt. Det där ryms också så himla mycket i vissa parfymer som jag kan bära också.
Mm. Och är en jättestor del såklart av väldigt många religiösa upplevelser. Att det handlar om att sätta sig själv i en särskild stämning. Som man kan uppnå liksom med hjälp av doft, av ljud, av musik, av konst. Alltså att gå in i alla kyrkor är inte så, men väldigt många kyrkor är ju väldigt starka konstupplevelser. Så det är ju verkligen någonting, det ligger nära till hands på något sätt.
Ja, exakt. Och det säger väl också någonting att även det är liksom, även för människor som inte är liksom praktiserande religiösa, så finns där andligheten kommer åt den i alla fall på ett sätt. Liksom. Den är allomfattande. Det finns nog inte. Eller jag tycker att det känns otäckt om man pratar med någon och de liksom inte känner sig liksom ett smack nyfikna på liksom den här känslan av någonting är så lite stort och svårförklarat.
Att något är storartat.
Exakt.
Precis. Det tror jag, ja, alltså det är svårt att relatera till att man inte underhåller den fantasin. Det är som att alltså, vara kär väldigt ofta är någonting som folk kanske man inom, dels kanske inom litteratur, men framförallt nästan när man sitter och gaggar med sina kompisar kan man jämföra den känslan av att det är en nästan religiös upplevelse att vara förälskad eller att vara, känna extatisk glädje. Alltså det, i språket finns det de här jämförelserna med religion där man, när man säger att någonting kändes religiöst så är det för det första väldigt positivt laddat, för det andra så handlar det om att man var med om någonting som inte tillhör det vanliga.
Precis.
Jag var på Dokumenta i somras i Kassel. Det är en stor konst, vad ska man kalla det för, en konstmässa. Eller det är en konstutställning som äger rum vart femte år eller något sånt där, tror jag.
Och konstens OS.
Konstens, och det är verkligen det är konstens OS. Exakt. Och mitt nästan favoritverk som jag såg, det var ett videokonstverk som heter Byzantion. Tror jag att det heter. Ja, vi har pratat om det förut.
Otroligt.
Så alltså, fint. Jag... Har du sett det?
Nej, eller har jag bara pratat om det? Inte live, men du skickade film på det.
Just det, ja, precis. Jag spelade in lite.
Exakt. Och det, jag blir helt...
Ja, men det är så underbart. Vi kan berätta då för den oinvigda. Det här är liksom en, som sagt, ett videokonstverk som bara rakt upp och ner är körer, eller två, ja, det är inte ens körer, det är liksom två grupper med grekisk-ortodoxa präster och rysk-ortodoxa präster, eller munkar eller sådär, som sjunger en psalm som heter Agni Parthene.
Och som är en otrolig psalm.
Ja, den är
också
så fin. Den är verkligen helt fantastisk. Och den, det betyder väl något sånt där faderns lamm eller något
exakt
där på latin. Och det är liksom det enda som händer i den här filmen. Jag blev helt liksom tagen av det här. Jag såg den flera gånger. Jag blev liksom extremt rörd. Men jag... tror inte riktigt att jag citat fattade vad nej det betydde. Alltså det var liksom väldigt ofta med samtidskonst känns det ju lite, och det kan jag tycka om, ska jag också säga som en bara parentes, men ibland kan det vara lite som att lösa ett escape room. Alltså att man försöker liksom sätta ihop ledtrådarna för att liksom lista ut konstverket. Eller man i alla fall kanske har väldigt mycket mer behållning av det om man också har lite lite bakgrundsinfo. Och här var det inte liksom, här hände inte det. Här var det liksom bara att det var rakt upp och ner så jävla underbart att titta på.
Ja.
Det var ganska likt känslan av att gå in i en vacker kyrka. Som för mig inte är laddad i kraft av att det är Guds hus.
Nej.
Eftersom att jag inte riktigt tror på Gud på det sättet.
Nej.
Utan den är laddad för att det är ett vackert stämningsfullt rum som också, som vi ska komma in på lite senare, som doftar på ett särskilt sätt.
Exakt.
Som är väldigt en stark sinnesupplevelse.
Mm.
Det andra är att jag var på en, mitt andra exempel är att jag var på en syrisk-ortodox gudstjänst, en påskgudstjänst på långfredagen i Berlin för några år sedan. Och alla fick gå på den, den var öppen för alla.
Ja.
Och det var jag och kanske fyra till som var där. Det var som sagt i Berlin. Det talades tyska och tror jag typ kanske arameiska. Det är någonting inom syrisk-ortodoxa kyrkan, så är det liturgiska språket. Det är inte arabiska, det är inte...
Nej, men det är väl urkundsspråket.
Ja, precis.
Liksom.
Precis. Ja. Så jag förstod, jag kan inte tyska.
Nej.
Jag kan inte heller arameiska.
Så det hade varit en underbar överraskning.
In a surprising turn of events så kan jag arameiska men inte tyska.
Precis. Exakt.
Nej, men jag fattade ingenting. Jag fattade inte ord. Liksom.
Men det är jättespännande, för det är också någonstans där jag bara tänker på det, att så här, det behöver man ju inte.
Nej.
Och alltså, den kristna traditionen har ju liksom varit, alltså, tills vi började predika i Sverige på svenska så var ju allting på latin, så ingen har ju någonsin fattat någonting.
Exakt. Och ändå alla gått, alla pallar att säga till kyrkan och suttit där. Och det är ju det är det som är, det är så mycket mer liksom, vissa religiösa praktiker som är nästan som koreografi, eller att man gör saker i en särskild ordning. Och i mitt fall blev det i allra högsta grad så, för att jag liksom nästan härmade de andra som var där. Jag reste på mig när de andra reste på sig. Det var mitt enda sätt att följa med i handlingen, ja, att liksom göra vad de andra gjorde.
Ja, och det där, det känns väl som, det är väl någonting som jag alltid, alltså, som, alltså, inte heller liksom religiöst praktiserande på ett sätt, men en person som har väldigt nära till liksom andlighet, i det att liksom jag tycker om de här liksom laddade rummen, laddade bilder, laddade ord, laddade liksom stämningar, dofter, liksom ljud och så vidare. Och just för att jag tror att jag alltid, sen jag var väldigt liten, har tyckt om allting som känns lite som magi på ett sätt. Och religion känns så himla mycket just det här koreograferade som du berättar om. Just det att man står upp på vissa grejer, man säger en viss typ av sak. Man öppnar en stor, väldig bok och någon läser liksom en trollformel ur den. Och heliga ande uppenbarar sig ungefär liksom. Eller just det här liksom i den kristna traditionen att ta emot nattvard, Kristi blod. Alltså liksom, det finns ju väldigt mycket av de här grejerna som är ganska otäcka på ett sätt och liksom mörkt laddade. Kommer ihåg liksom när jag var liten och man klev in i en kyrka, liksom den som min skola låg närmast, om man skulle ha någon sommaravslutning. Och det är liksom en, ja, men det är ett krucifix med liksom lidande, blodig Jesus.
De,
och man är livrädd
för
det. Ja, som är jättegrafiskt liksom.
Också att man ofta när man kommer in i en lite äldre kyrka kliver på gravar.
Ja.
Alltså det är ju, det tyckte jag var jätteotäckt när jag var, jag tycker fortfarande det faktiskt, men jag tyckte framförallt när jag var barn att det var väldigt stark, alltså det är ett väldigt respektingivande rum.
Exakt.
Och igen, oavsett nästan vad man själv tror på.
Ja, men precis. Jag tror att för mig, när man liksom började förstå lite, när man blev lite äldre och började förstå, och kanske framförallt liksom genom skolan och liksom sin nyfikenhet på världen på ett sätt, utforskar andra typer av liksom religiösa uttryck. Och börja förstå att säga, ah, men okej, det här liksom, den här stora boken och den här liksom trollformen och det här liksom, den här känslan av liksom en viss typ av stämning som bara går att komma åt i det här rummet. När man börjar förstå att så här, det här är någonting universellt som kan översättas i olika traditioner och olika typer av liksom ritualer och riter och trollformler och liksom skrifter och sätt att liksom klä sig och liksom,
ja, jättemycket det också.
Jättemycket det. Ortodoxa kyrkans modegrad är ju underbar.
Otrolig,
fantastisk. Svart och guld. Det är liksom min garderob om jag hade mer pengar.
Det är verkligen det.
Underbart. Nej, men just det här liksom, jag har alltid varit så himla fascinerad och liksom, och det har väl mitt parfymintresse också på ett sätt alltid handlat om, att så här, på ett sätt besjäla verkligheten och liksom till, alltså föra till den ytterligare lager av intryck och uttryck på ett sätt. Och där känns liksom religion så himla nära till hands, för att det handlar just om att samla olika typer. Det handlar om att liksom dels förklara världen, men också liksom förklara det som inte går att förklara på ett sätt, med att liksom, ja, men med typ mysticism på ett sätt liksom. Och jag älskar mysticism. Jag tycker att det är liksom esoterika liksom, just liksom att, ja, men jag vet inte, jag kan typ så här bli helt, ja, men just så här, vissa typ psalmtexter eller vissa liksom, alltså när man ser till exempel, när man tittade på det här underbara avsnittet av Chef's Table med den här koreanska nunnan Jong Kwan. Det här är också då ett tips för folk som är inte, ja, alla människor bör se.
Man behöver inte vara intresserad av mat.
Man behöver inte vara intresserad av mat, men man kommer bli intresserad av liksom det här liksom buddhistiska liksom livet som den här fantastiska människan lever. Men just där någonstans, det är ju en väldigt, alltså ja, det är en miljö som inte är det här liksom storslagna och mörka.
Nej,
utan
precis.
Det är någonting helt annat.
Det är verkligen det. Där handlar det mycket om att på något sätt besjäla vardagssysslor.
Exakt.
Alltså att ta på sig kläder på morgonen.
Det kan vara heligt att skära
i kol.
Exakt.
Och det där känns ju som att det verkligen knyter an till väldigt mycket din inställning till parfym. Att det handlar på något sätt om att förhöja tillvaron eller förhöja vardagen, få en att stanna upp inför den liksom.
Exakt.
Det är väl också väldigt mycket, alltså all religion är ju liksom i den domänen som är liksom livets stora mysterium. Alltså den här tragedin, det är att vara född för att man kommer dö.
Exakt.
Det är det handlar om.
Exakt.
Och då finns det ju saker man kan göra för att dra ut på det.
Ja, men precis.
Det här korta ögonblicket.
Ja, och
till exempel att dofta på saker.
Till exempel att dofta på saker. Nej, men och det är väl det, just att den här liksom, den stora ångesten som är att vara människa och utlämnad åt vetskapen om att allting ska ta slut på ett sätt. Men ändå härlig är jorden på ett sätt.
Ja,
och den blir inte sämre av att det doftar underbart.
Nej, verkligen inte. Den blir bara bättre av det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men för en helt annan fråga.
Mm.
Vad är rökelse?
Ja. Rökelse är, man kan tänka på rökelse på två sätt. Om man tänker på rökelse som parfymingrediens, alltså om man köper en parfym som det är rökelse, om man utgår ifrån, den kan ju vara, det finns ju syntetiska rökelsenoter, alltså träiga rökiga noter som man har framställt på syntetisk väg. Men om man tänker på råvaran rökelse, så handlar det oftast om det man på engelska kallar för frankincense, eller på latin olibanum. I Sverige har vi, i Sverige får vi kalla det olibanum, för vi har liksom inget svenskt ord på det.
Nej. Och rökelse, det är lite för brett, eller?
Ja, för rökelse är egentligen, alltså, om man tänker rökelse som rökelsestickor till exempel, som man bränner i tempel eller som man köper på någon hälsokostbutik och bränner hemma för att man tycker att det doftar härligt. Det är ju i grund och botten trästickor som man har liksom klätt in, kan man säga, i en slags väldoftande pasta
liksom.
Exakt. Medan rökelse, om man tänker då olibanum, det är ju en träkåda.
Okej.
Som man bränner. En träkåda som kommer från Boswellia-trädet, som dels växer i Mellanöstern, men en väldigt, väldigt stor producent är liksom Afrika, Somalia framförallt.
Okej,
producerar väldigt, väldigt mycket rökelse. Och då finns det ju, som alla råmaterial, det finns det liksom olika regioner, och det finns liksom, precis som det finns liksom vissa bättre vingårdar på vissa ställen, så finns det vissa ställen som producerar exceptionellt bra rökelse. Oman brukar nämnas som världens främsta rökelseproducent.
Exakt.
För de har då något som kallas för silverolibanum. Den är då liksom extra, extra väldoftande och lite mer exklusiv. Men just som råvara så har vi då den här träkolan. Sen har vi ju myrra till exempel. Det är också någonting som bränns som rökelse.
Just det.
Men om man pratar om rökelse i parfym så brukar man ofta hänvisa till myrra som just myrra. För att myrra och olibanum har helt olika doftprofiler.
Myrra, och myrra, det är också kola.
Det är också en kola. All form av liksom naturligt förekommande rökelse är liksom som träkådor eller hartser egentligen. Ja. Som man hettar upp tills dess att de liksom når en... Ja, antändningspunkt och börja bryka helt enkelt. Ja. Och röken är det vi kallar rökelse egentligen.
Och myrra, det är också vanligt inom katolska kyrkan.
Eller? Mm, absolut. Det man egentligen, alltså myrran har ju en central plats i kristendomen för att det var en av de tre gåvorna som man frambar till det kära Jesusbarnet.
Exakt.
Helt enkelt. Så rökelse då, olibanum, myrra, en annan träkåda. Och guld.
Men där de tvistade lärde.
Där de tvistade lärde. För att det finns vissa, och det här är, om man älskar parfym så är det här mycket, det här är en, det här är en bra, det är en bra story, men jag har inte den här är inte så väl underbyggd.
Om man älskar parfym och bibliska konspirationsteorier.
Exakt, men kanske inte har en master i Döda havsrullarna, så skulle man, det finns i alla fall ett litet sånt mysigt rykte som är att istället för guld, för vad skulle Jesus barnet med en guldtacka till? Liksom, det känns som en konstig present egentligen. Men att guld skulle vara odd, vilket är en idag kanske för allmänheten mycket mer välkänd parfymingrediens än vad det var för 10 år sedan.
Ja.
Det är en klassisk mellanöstningrediens som är en trä, liksom, alltså odd är ett akviralia träd, det är en särskild art som växer i Mellanöstern. Odd är en träkåda som produceras när det här trädet angrips av en viss form av mögel.
Wow.
Och producerar den här kådan som ett slags försvar.
Ja.
Och då liksom mättas själva träet med den här liksom, ja, kådan som doftar väldigt, väldigt gott.
Vad spännande.
Och så kan man då antingen, man kan använda odd som bakor, som det heter i Mellanöstern, när man tar träflisor och precis som rökelsekåda, alltså de rökelsebitarna, alltså hartserna. Att man bränner det helt enkelt som rökelse. Och då blir odd rökelse. Så det är därför det. Liksom, ja, det är rökelse precis, är ett är lite, allmänt begrepp. Medan råvarorna för det kan vara olika saker. Men odd, själva oddoljan är så otroligt liksom, den är av förståeliga skäl svår att liksom producera. Och det blir inte så stora mängder. Men doftar otroligt, otroligt komplext. Väldigt liksom rikt, fylligt. Det kan liksom, beroende på vilken region det kommer ifrån, så kan det dofta allt ifrån liksom laggård och gödsel och den delen av liksom animaliskt, djuriskt träigt till nästan lite så här fruktiga nyanser. Till exempel odd från Laos är ofta liksom åt ett lite sötare karamelligt håll, medan liksom andra variationer kan vara det här lite mer liksom, ja men, gödselhögs. Som man kanske som liksom, odd är en sån klassisk att om man är riktigt nersyltad i parfymträsket så blir det förr eller senare en grej som man intresserar sig för.
Ja.
Det är lite som...
Det har varit väldigt trendigt också, eller hur?
Extremt trendigt. Odd är ju någonting som... numera finns det väl ingen större designer som inte har en odd edition av någon storsäljare. Just för att det här är en extremt stor klassisk ingrediens i Mellanöstern.
Handlar det om att den marknaden har blivit större, eller vad är det frågan?
Mellanöstern är världens största parfymmarknad. Alltså för de Mellanösterns,
det har alltid varit det.
Mellanösterns invånare konsumerar liksom i särklass mest liksom parfym per capita och spenderar mest pengar på det också. Så då blir det såklart på samma sätt som man idag ser att det tas fram liksom kinesiskt liksom inriktade grejer för den kinesiska marknaden eller ryska typer av saker. Så finns det i allra högsta grad ett väldigt, väldigt stort fokus på att etablera sig i Mellanöstern. Det är lite som liksom, det är parfymernas Hollywood. Man tänker att Paris är kärnan kan man säga egentligen. Men där de liksom mest frikostiga konsumenterna finns i Mellanöstern.
Det här med doft och religiös praktik.
Mm.
Jag tänkte på en författare som vi båda är väldigt stora fans av.
Mm.
Abdullah Taya.
Underbar.
Underbar. Jag läste precis.
Gå och läs.
Jag läste, han har en ny, vi är inte köpta av Grate eller som ett Grate förlag.
Varken dom eller Bonniers.
Men vill gärna bli det. Men, ja. Och, nej, men vi, jag läste precis ut hans senaste bok på svenska som heter Den som är värd att bli älskad. Väl.
Ja.
Den är underbar. Men det är inte det vi ska prata om nu, utan att han skriver ju, Han skriver faktiskt en del om parfym.
Mm.
I den här senaste boken så namedroppar han Annick Gotall bland annat. Han skriver också om doft och religion.
Ja.
I ett arabiskt vemod som är hans, det är inte hans första bok, men det är hans första bok som kom på svenska och som han verkligen fick ett
stort genomslag med på den svenska marknaden.
Precis. Där skriver ju han bland annat om att han om det är att hans partner, hans älskare tvättar hans fötter i apelsinblomvatten.
Exakt.
Tror jag, inför att han ska be.
Det finns liksom ingenting med den här meningen som jag inte älskar. Det är liksom...
Visst är det underbart?
Ja, jag vill att varje söndag ska starta så. Det är otroligt.
Nej, men det är vilken väldigt, bild! Det, exakt, det är en otroligt vacker bild. Och det är... Det är apelsinblomvatten. Det är också en sån... dels en jättevanlig ingrediens i matlagning. Det är nästan som jag
känner. Ja, men speciellt i Mellanösternköket men, så är det ju en väldigt vanlig ingrediens.
Men också vanlig parfymingrediens.
Ja, absolut. Det finns ju två, kan man säga, variationer som ofta liksom sammanblandas med varandra. Som om man läser på då en liksom sån här notförteckning på en parfym, så finns det något som heter Neroli och så finns det Fleur d'Oranger eller liksom apelsinblomma. Ofta så brukar man tänka att Neroli är apelsinblomma, och det är det, men det är en variant på apelsinblomma. Apelsinblomma är ju då av förståeliga skäl, liksom, som man hör på namnet, det är blommorna som växer på apelsinträd helt enkelt. Doftar fantastiskt, liksom sådär nästan
gräddigt,
kanderat. Apelsinbloms absolut, alltså, kan vara nästan liksom köttsligt och animaliskt. Så många liksom såna här liksom vita jasmin och tuberos och såna vräkiga stora blommor.
Absolut, det är någon sorts destillat, eller vad är det?
Mm, det är en väldigt, det är en koncentrerad liksom förfinad form av en liksom essens, kan man säga, som kostar ohyggliga summor pengar, men ja, ofta
det kan det vara värt.
Det kan det vara värt. Det blir ofta lite mer mer djup och mer komplexitet, men det doftar ofta ganska annorlunda jämfört med essensen och framförallt jämfört med vattnet. Själva apelsinblomsvattnet är ingenting som man använder i parfym, för det är som restprodukten. Det är det som är kvar i destillatorn när man har fått ut oljan.
Ja.
Och därför är det så billigt. Det här kan man köpa om man vill ha apelsinblomsvatten i Sverige, så kan man ofta gå till butiker, alltså Mellanöstern matbutiker.
Ja, det kostar det 20 liksom.
Det är dyrt, en, knappt ens det liksom. Och så kan man köpa en halv liter liksom, för, ja, men en halv liter för en 20-lapp. Och det här använder man ju ofta vanligt i desserter och så vidare. Men i parfymframställning så finns det då apelsinblomsolja då, essens eller essentiell olja eller absolut. Och antingen så är det då från apelsinträdet, och då heter det Fleur d'Oranger eller apelsinblomma. Men om det är från pomeransträdet, alltså bitter orange.
Aha.
Alltså, så att pomerans är en fantastisk, liksom, det är ett fint namn som vi har på svenska. Men skillnaden blir enklare att förstå om man tar det på engelska. Så orange blossom eller bitter orange blossom egentligen.
Pomerans och, också väldigt vanlig matlagnings
också
nästan vanlig. Bara förekommande så, eller hur? Det, det kan man se i glögg till exempel.
Exakt.
Med pomerans.
Men, ja, precis. Och vi
man
Sverige...
äter inte frukten, som jag förstått det.
Nej, exakt.
Den är bitter. Den är bitter.
Exakt. Men i skalet då, alla såna här liksom i skalet på frukten, så kan man få ut kallpressa och få ut väldoftande olja helt enkelt. Just bitter eller liksom pomeransträdet brukar kallas för liksom parfymörens gris, för man kan använda man kan använda allt på det för att göra olika saker.
Ja.
Så att använder man blommorna så får man Neroli.
Okay.
Och Neroli heter blommorna för att de har döpts efter prinsessan av Nerola. Och hon parfymerade bland annat sina handskar och sitt badvatten med den här väldoftande blommornas olja helt enkelt. Också det är en underbar bild. Så därför fick de namnet Neroli. Och använder man själva barken och kvistarna, då får man något som heter Petit Grain.
Ja, det är det det.
Det är det det.
Det är det det.
Liksom allting på det här trädet doftar ju lite åt det här liksom citrushållet. Ja. Men det går att väldigt olika ha. Petit Grain är som en grön liksom frisknot. Som är väldigt, väldigt liksom vanlig i kolonier till exempel.
Ja.
Så att om man...
Det... Ja, det där har jag stött på väldigt, väldigt många olika ingredienslistor undrat vad det är för någonting.
Petit Grain är ju precis som vetiver, en sån här grej som man ofta ser i parfymsammanhang, men aldrig riktigt vet vad det är. Liksom.
Det är aldrig någon som säger
det. Det är ingen som säger det. Precis, så nu har vi fått reda ut det i alla fall.
Ja.
Och så kan man såklart kallpressa skalen på själva frukterna. Så det, och eftersom det här växer kring Medelhavsområdet i överflöd så har det alltid varit från starten väldigt liksom klassiskt. Sån, liksom, sån, vad ska man säga, en arbetshäst för parfymindustrin kan man säga. Men tillbaka till apelsinblomsvattnet och Abdelataya,
ja,
helt enkelt.
Alltså på tal om honom, du gjorde ju en jättegullig parfymrelaterad grej, ja, det var, med honom nyligen.
Det tangerade sinnessjukdom men var också tillräckligt romantiskt för att hamna i någon slags kategori av 1800-talet där det bara var mysigt istället. Liksom.
Jag tyckte det var bara mysigt tills du sa romantiskt. Det kändes som att vi var två galna fans
som vill
kidnappa.
Ja, men jag menade kanske romantiskt som i just 1800-talet. Ja, kanske inte som att jag är intresserad av honom.
Inte som att du är kär i honom.
Nej, det är jag faktiskt
men, eller be det lite, men det får vara så. Men berätta, vad har du gjort?
Ja, jag har syndat här. Nej, men jag var på Elisabeth Grate då, den här förläggaren som ger ut hans böcker i Sverige. De anordnade ett klassiskt boksamtal, ett författarsamtal på Söderbokhandeln här i Stockholm. Och för att han skulle presentera den här nya boken egentligen. Så det var han, Elisabeth Grate och deras översättare helt enkelt. Så det var en sån här klassisk, man äter lite salta pinnar, dricker lite rödvin på box. Och så kom han dit. Han är ju väldigt mysig för att han älskar ju att vara i Sverige.
Ja.
Eftersom Elisabeth...
Vi i Sverige älskar när
ja, som alla hör så är, ja, det finns vissa i alla fall som är uppe över öronen förtjusta. Men det går man på, om man inte vet vem det är och vill förstå varför, då kan man gå på ett sånt där författarsamtal.
Ja.
För att han är otroligt mysig.
Han levererar verkligen.
Han gör verkligen det. Så att det var helt enkelt så att jag gick på det här samtalet och då är det en sån här signering efteråt, någonting som, ja men det har vi pratat om förut, det är lite ångestladdat med sånt, för då känner man sig verkligen som ett töntigt fan.
Precis.
Och man tänker, tycker han att det här är kul? Och det gör han säkert, för att jag hade älskat om folk ville stå i kö be mig skriva mitt namn på deras ägodelar.
Jag tror att det är jätteolika där, jag får också en känsla att han faktiskt gillar det. Det är många där man verkligen känner så här, jag är så ledsen för att jag kommer här och flåsar och är pinsam, du vet, alltså det jag undviker gärna, jag har varit på ett och annat författarsamtal i mina dagar. Vill bara få det sagt. Men jag undviker, om jag kan slippa så ber jag aldrig om en signatur. Man kråkar. Ibland ingår ju det att man bara ska köpa en bok, då sitter de där liksom.
Ja, men exakt.
Då är det ju dumt nästan, eller då känner man sig elak om man liksom så. Oh, man. Jag tar den som den heter.
Ja.
men annars, nej, jag tycker att det är så jobbigt. Men förlåt, du
stod så där jag jag kringgick det här med ett visst mått av galenskap och så tog jag med mig en flaska Ambre Sultan från Serge Lutin som är en parfym som figurerar i boken Ett arabiskt vemod. För att han ger den till en av männen som dyker upp i den här boken. För att det är hans parfym. Och det är ju också i verkliga livet Abdelatayas liksom signaturparfym. Så då tog jag med min flaska av den och en sån här permanent marker penna helt enkelt. Och så ställde jag mig där i kön och kände mig verkligen som en galen människa. Men också lite som att jag var 15 igen och tyckte att det var ganska mysigt att få vara så på ett sätt.
Det är ju verkligen jättemysigt, den här känslan av att man har, den andra vet inte, men man har liksom ett internskämt ihop.
Ja.
Det här att man står där och känner så här, men jag, okej, här står jag med de här fåren som ska få sin bok signerad. Men jag förstår dig.
Exakt. Jag har läst den här boken som ingen annan.
Exakt.
Jag har köpt parfymen. Det ska sägas, den har jag inte köpt på grund av boken.
Då hade det börjat närma sig single white female om du hade liksom börjat erövra hans...
Exakt.
Attribut på det sättet.
Exakt. Och där är jag inte än.
Nej.
Lyckligtvis. Men, nej men, och så gick jag fram då och så på väg där i kön, det var ju en ganska lång kö, så var det någon som såg det att så här, ja, jag stod med boken, men den hade jag liksom i, ja, alltså, så höll jag en parfym och vem står och bara håller en parfym sådär. Så då var det någon bakom som frågade och sa, ah, okej, vad är det där typ? Och så det blev lite, såhär, lite mysigt samtal. Lite såhär, man står och köar till någon festival och liksom träffar någon. Ja, men det var mysigt, för det blev lite parfymsnack liksom, på vägen dit. Och sen när jag skulle komma fram då var jag ju liksom, alltså, flaskan hade ju kunnat glida ur handen på mig för att jag var så svettig och kände mig så dum liksom. Men han blev så glad.
Vad roligt.
Han blev så glad. Så att han liksom sken upp och nästan så här skrek till när han såg det här och blev liksom helt överförtjust. Och då blev det blev så himla trevligt för att han liksom, ja men vi började prata, det var ju en kort och intensiv liksom, ett intensivt möte. Men vi pratade liksom väldigt snabbt om Serge Lutan. Han hade en annan Serge Lutan parfym på sig för att han var inne i en sån här klassisk, om man bara har en parfym så blir man lite,
inte, väldigt snabbt så vänjer man sig.
Man vänjer sig vid den helt enkelt. Och då var han på en sån detox kan man säga. Så han hade en annan därifrån på sig. Så vi pratade lite om det och så liksom gav han gav mig sin mail och ville att jag skulle skriva till honom för att vi behövde prata mer om parfym. Så det har jag gjort. Så det, ja men det var det som hade kunnat sluta i liksom något slags fan
förnedring.
Exakt, slutade i fullständigt mys.
Ja.
Så det var, ja, det var underbart.
Det är fantastiskt när det händer. Det kan ni alla ta till er som lyssnar, att parfym kan bygga broar.
Det kan bygga broar. Jo, men framförallt, det är väl också att det som känns framförallt, om man ska tänka på dagens tema lite grann, det jag kände när jag gick därifrån och det jag känner varje gång jag tar fram den där hemma nu, för då står det, då skrev han på den, på franska så skrev han amour arabe, très arabe. Så liksom arabisk, liksom, ja, väldigt arabisk, väldigt arabisk. Nej, arabisk kärlek. Väldigt arabisk. Ja, det blir ju, ordföljden blir ju konstigt på svenska. Liksom. Och det tyckte jag var så fint.
Ja.
Just för att då, varje gång jag tar upp den där flaskan nu så har den liksom besjälats på ett sätt. Den har liksom klätts i en ny dräkt och en ny innebörd. Så nu är den...
Den är en relik.
Den är en relik. Och precis som... Ja, och det, just det här liksom relikgörandet av saker och ting och liksom minnen och platser och grejer. Det är väl kanske det om man skulle tänka på parfym som ett av liksom leden i en liksom andlig personlig praktik. Att det går liksom att få... Det går att liksom besjäla världen genom bara att någon liksom tar ett objekt på ett sätt.
Då har det blivit dags än en gång.
Och runda av.
Och runda av.
Det var lika mysigt idag.
Det var jättemysigt. Vi hoppas att ni som lyssnar också haft det mysigt. Vi har ju en Facebook-sida.
Det har vi.
Vad heter den, Viktor?
Den heter Parfympodden.
Man söker på det.
Man kan googla på det också.
Man kan gilla.
Man kan, det får man gärna göra.
Precis. Där postar vi våra avsnitt. Om man har en fråga får man gärna höra av sig till vår sida. Det kan handla om lite vad som helst.
Och det
gärna om parfym.
Gärna om parfym. Eller om andra saker också. Vi hade ju faktiskt en lyssnare som liksom ville ha en liten förteckning på sakböcker och sådana saker som vi nämner. Så att även om man har frågor som kanske... Det här är ju ett parfympodd, men det är av liksom förståeliga skäl så är vi liksom, vi jobbar tvärvetenskapligt.
Exakt, det är en genreöverskridande podd. Så att vi namedroppar en hel del. Ibland, vi ska börja skriva saker vi nämner i avsnittsbeskrivningarna, men vi kanske glömmer det. Så om man undrar, vad pratar ni om klockan 20 minuter in, då får man säga till.
Exakt.
Och så kan vi berätta det.
Eller om man bara har en fråga om parfym, för att man vill liksom tips på en parfym.
Precis,
eller
precis. Vad ska jag på min sommar?
Exakt, eller om man är, framförallt kanske om man är intresserad av att lära sig mer om parfym men kanske inte riktigt vet hur man ska börja, så finns det ju liksom, så finns det massor att ösa ur.
Verkligen, då står vi till tjänst. Men tills nästa gång vi hörs om 2 veckor.
Ja.
Ha det gott.
Thank you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.